klassiken. Katarina Wikas om Gift, en roman av Tove Ditlevsen från 1971.
Hon har alltså blivit läst otroligt mycket, men hon har liksom inte varit fin. Och det har varit en del av historien om Tove Ditlevsen, att hon inte fick anerkännelse från de intellektuella eller the establishment. Att hon har varit en arbetarförfattare som har haft en annan slags status än arbetarförfattarna för exempel i Sverige.
Hon har alltid varit läst men inte ansett som fin, så säger författaren Olga Ravn om Tove Ditlevsen. Hon fick aldrig något erkännande av de intellektuella. Men nu, nära 50 år efter hennes död, har Tove Ditlevsen fått ett internationellt genombrott. Hennes självbiografiska Köpenhamns trilogi från skiftet 60-70-tal låg här om året på New York Times lista över de bästa skönlitterära böckerna. Här skildrar hon sin fattiga uppväxt på Västerbro i Köpenhamn och i den tredje delen, Gift, sina tre första äktenskap och missbruket.
Vi bodde 5 år i huset och större delen av tiden var jag narkoman.
Denna tvetydiga och mycket intelligenta titel och hemska också, för att det handlar ju om beroende, narkotikaberoende, om ett rent gift, att bli förgiftad och också om äktenskap.
Om tre äktenskap?
Ja, just det. Och det började väl med gamle Viggo, om jag minns rätt.
Kanske hade jag inte behövt gifta mig med Viggo F för att komma framåt i världen. Kanske gjorde jag det bara för att min mamma ville det oerhört mycket.
Men hon står inte ut med honom. Och hon, det är ju den här flyktmekanismen, tror jag, som jobbar hos Tove Ditlevsen.
Det här är författaren Lena Kallenberg.
Hon hamnar i en ytterst bohemisk tillvaro, och det är väl också kanske en slags flykt från det här ändå präktiga arbetarhemmet som hon är uppvuxen i, där det inte sups på det där sättet, utan där det finns en pappa som går till jobbet och en mamma som är hemma och tar hand om ruljansen hemma och så. Så det är ju väldigt präktigt.
Det är den skötsamheten.
Det är skötsamheten, ja.
Jag berättar för Ebbe att jag alltid har avskytt förändringar. Jag berättar för honom om min sorg när vi flyttade från Hedebygäde till Västend, där jag aldrig kände mig hemma. Jag berättar för honom att jag är lik min pappa. När min mamma och Edvin möblerade om där hemma, flyttade pappa och jag tillbaka möblerna igen. Ebbe skrattar och stryker mig över håret. Du är ju skitreaktionär, säger han. Och det är jag. I själva verket, även om jag är radikal.
Hon kastar sig in i ytterst bohemiska kretsar, och det kan man ju läsa om i bland annat Gift, som utspelas under brinnande världskrig dessutom. Men det får man inte veta så mycket om, men det finns ju där ändå. Man kastar sig in i ett sovrum tillsammans med någon som man tycker har en sån vacker överläpp just den kvällen. Och folk bryter upp från de här förhållandena i hennes umgänge.
Och så kom ni i höst den här nya boken Gift.
Ja, där var jag också lycklig mens jag skrev den. Och den är heller inte dålig. Men där skete det, i hvert fall i Danmark och möjligtvis också i Sverige, att det kom till att stå sensationer om den. Jag syns inte själv jag utleverar andra i den än mig själv. Det gör jag också grundigt och totalt ärligt.
Det blev skandal i pressen efter Gift. Men jag tycker inte att jag lämnade ut andra än mig själv, säger Tove Ditlevsen i en intervju 1971. Men det gjorde jag också grundligt.
Da den bok utkom, där gick folk fullständigt amok, fordi att de inte menade att man kunde skriva det. Hon har faktiskt väntat på att de män hon skrev om var döda.
Hon väntade ju tills männen var döda, säger Olga Ravn. Och berättar anekdoten om den lille pojken som kom fram till Tove och sa: är det sant att du har slagit ihjäl 5 män?
Da den bok utkom, där gick folk fullständigt amok, fordi att de inte menade att man kunde skriva det. Hon har faktiskt väntat på att de män hon skrev om var döda. Och hon beskriver själv hur hon går ned i gaden i København en dag, och så kommer där ett barn hen och säger: är det dig, der tog Ditlevsen? Har du inte slagit 5 män ihjäl? Altså, det er den fortælling, der findes. Men når vi læser hendes bøger i dag, så kan vi jo sagtens som læser se, hvordan hun bruger kunst og liv og veksler imellem det.
Det Tove Ditlevsen skrev kallas väl numera för autofiktion, det är litteratur i gränslandet till det egna livet. Och hennes eget iscensattes i hög grad i medierna. Hon lät sig fotograferas med skrivmaskin och cigarett, med kastruller och barn, fast hon hatade att laga mat och såg sig själv som en underlig mor.
Tove Ditlevsen hade varit verkligen god på Twitter, ikke? Altså, det er ligesom en del af hele hendes forfatterskab. Hun skriver også enormt om sin barndom, om hvor ensom hun er. Og et af de steder, hvor hun undslipper ensomheden, er i skriften. Der tror jeg, at den måde, man ligesom performer sig selv på de sociale medier, havde passet perfekt den slags selvudleverende ensomhed.
Men den der ensomheden, den kommer jo aldrig bort ifrån. Utan den tær det og gnager det.
Men sen så träffar hon ju den där läkaren, så blir hon ju omedelbart beroende av petidin, brukar man ge till när man ska föda barn.
Ja, det känner man igen som kvinna. Petidin, jag tänkte just på det när jag läste om det. Den där fick man ju. Jo, men det är ju den här Karl, läkaren, honom träffar hon ju på något sån där vilt partaj då. När hon fortfarande är tillsammans med Ebbe. Som också dricker väldigt mycket. Men Ebbe har gått in i motståndsrörelsen. Han är inte hemma lika mycket och sådär. Och Ebbe är ju far till ett av hennes barn dessutom. Och hon får ju väldigt snabbt klart för sig att det är nog inte den här läkaren Karl i sig. Hon skyller i alla fall på att hon är väldigt besvärad med sina öron för att få den här petidinsprutan. Och hon tänker då att jag måste fortsätta med den här relationen, för han är läkare och han kan ordna petidin åt mig och jag måste ha det.
Vad var det som ni trodde ni skulle nå upp till när ni bad om dessa sprutor? Vad var det ni hoppades på?
När jag fick spröjten?
Ja.
Jag hoppade inte på något. Till sist var det ju bara det att avvägde abstinenssymptomen och hållt upp. Når jeg fik den. Men jeg ville nå til denne nirvana, denne særlige, lykkelige, selvtilstrækkelige tilstand, som det kan man ikke forklare. Det kender jo kun narkomaner.
Den lyckokänslan, den forstår bare narkomaner, siger Tove Ditlevsen i en intervju for Sveriges Radio på 70-talet, om tiden hon skildrar i Gift. Och att när hon väl slutade med narkotika var det med tanke på sina tre små barn, men ännu mer på de böcker hon ännu inte hade skrivit.
Och när jag till sist, där jag var döden ner, själv sökte hjälp hos en läge, fortalte han vad det foregick där i huset. Så var det delvis af hensyn til mine tre små børn, men endnu mere af hensyn til de bøger, jeg endnu ville skrive.
Med et sådan hektisk liv, som hun havde, hun arbetade jo väldigt mycket, og så havde hun jo barnen, og in og ut ur olika äktenskap, men alltid producerande, var ju det som var hennes livsnerv, tror jag absolut, att kunna skriva, det var det hon höll sig i.
Jag började skriva igen. Och när verkligheten blev som ett sandkorn i ögat köpte jag en flaska rödvin och delade den med Viktor. Jag var räddad ur mitt flera år långa narkotikaberoende. Men än idag väcks denna gamla längtan en aning i mig så fort jag behöver ta ett blodprov eller när jag går förbi ett apoteksfönster. Den dör aldrig helt, så länge jag lever.